jag är väldigt bra på att förtränga när man har gjort dåliga grejer, men jag har många sådana här minnen som sitter väldigt, väldigt, de suddas inte ut.
Ridpodden ska den här gången försöka förstå hur det är i de delarna av livet med hästarna som det kanske inte tillräckligt ofta sätts ord på. Vi ska ägna oss åt sexuella trakasserier i stall och andra hästmiljöer. Ett fenomen som för en stor publik presenterats i form av bland annat radiodokumentären Hästgården, tv-serien Nattryttarna och flera fall som anmälts till Svenska Ridsportförbundet. Där ett av de mer spektakulära exemplen handlar om en landslagsryttare som till slut blev avstängd och bötfälld av Internationella Ridsportförbundet efter att det konstaterats att ryttaren gjort sig skyldig till sexuella trakasserier mot en kvinna i ryttarens stall. Vi ska försöka förstå varför det finns möjlighet för människor att ägna sig åt sexuella trakasserier inom just ridsporten. Hur tänker du kring det här och den uppmärksamhet som riktats mot ridsporten under rubriken Vad håller de på med i stallen egentligen, Maria?
Nej, det är ju ett jättesvårt ämne, men självklart så behövs det lyftas upp. Och det gäller nog inte bara ridsporten, utan det vet vi ju att det är gäller andra sporter och i vardagslivet och överallt. Så att jättesvårt ämne att liksom ta det så att det inte blir för ensidigt, utan att man kan belysa det från olika håll. Och jätteviktigt. Och, ja.
Hur tycker du att det har belysts hittills?
Nej, det har ju varit ganska dåligt. Precis som du sa här när du började att vi har en ryttare. Jag tycker FII, Internationella förbundet, har ju varit lite före, om man säger. Att vårat ridsportförbund har ju inte direkt legat i topp att agera när det gäller det här.
Det är inte lätt att reda ut det som finns att reda ut kring sexuella trakasserier inom ridsporten. Som tur är så har Ridpodden hjälp.
Jag heter Cecilia Källgren och jag är forskare på Linnéuniversitetet i socialt arbete, men också en hästmänniska som har gillat hästar i hela livet.
Och vad forskar du i där på universitetet?
Jag är forskare i socialt arbete och forskar om sexuella övergrepp, de som begår sexuella övergrepp och också om våld mot barn, men också mot kvinnor.
Vad är det som händer i stallen egentligen, Cecilia?
Jag skulle vilja säga att det som händer där, det händer också på andra platser. Så det är ju inte så att det är något alldeles specifikt med ridsporten. Men det är viktigt att se på att det finns många olika möjligheter i den stallmiljön att någonting kan gå snett. Att människor kan bli utsatta. Jag tänker dels på när det gäller de mindre barnen, de unga som inte har egna hästar utan som är på ridskolan, som kanske ett andra hem, som kan vara där 20-30 timmar i veckan. Då har man en massa tid som man ägnar åt att vara där med hästen, som betyder mycket. Och hästen är någonting så eftertraktat för de här barnen. Någonting som skulle vara den högsta lyckan, att få en egen häst eller få vara nära, få sköta om en häst. Och det innebär att den som skulle vilja ge förmåner genom favör till ett barn och som också skulle kunna förvänta sig någonting i gengäld har ett väldigt övertag om man vill missbruka det. Att någon som äger hästar säger du kan få gå med min häst eller du kan få rykta min häst, så det är en enorm förmån. Så det här att bli utvald på det sättet, det utgör en risk. Om vuxna är ensamma med barn och på det sättet barn som är bara tacksamma, så är de också sårbara för att de inte skulle våga vara kritiska, tror jag, eller ha liksom andra åsikter om någonting skulle hända, utan man kanske skulle stå ut med en del bara för att lyckan är så stor att man får vara med den här hästen.
Möjligheten att vara nära hästar är en grej som skapar förutsättningar för övergrepp och trakasserier, menar forskaren Cecilia. Är du med på vad hon menar, Maria?
Ja, absolut. Det är ju det här med beroendeställning och att känna sig sedd. Det vill ju alla på något vis. Sen vad det kan leda till, det är ju inte bra i alla fall, vid alla tillfällen. Men alla människor på något vis vill ju bli sedda. Och sen att det finns vissa som utnyttjar det är ju verkligen inte bra.
Tänker du att det är självklara strukturer på något sätt? Att det är så det funkar bara? Så är det bara i stallen? Att det är någon som har den här maktmiljön, som äger hästarna och som kan skapa sig ett sånt här överläge?
Nej, nu pratar du som att det är jättevanligt i var och varannat stall. Och det är det verkligen inte. Men självklart så ska vi ju inte sopa under mattan att det förekommer.
Vad har du upplevt i det här sammanhanget?
Så jag måste säga det, visst, jag har upplevt genom mina hår i stallen att jag har väl alltid varit ganska bestämd och liksom ett tydligt nej har alltid varit ett nej. Mm. Så att jag har inte haft problem med eller varit antastad på det viset, utan självklart med inviter ibland, och får man inte det så känner man sig ju heller inte sedd, om man säger så. Då känner man sig, det tror jag många tjejer vill bli sedda, men att man har den insikten, kanske självbevarelsedriften tidigt, att liksom ett nej är ett nej, och det tycker jag har respekterats, i alla fall i mitt fall.
Det går ju alltid snack i alla sammanhang, och det gör du ju även i stallar. Rykten är igång, skvaller och sånt. Maria, hur upplever du att det just när det gäller sexuella trakasserier, läget, övergrepp och sådant, har det förändrats under åren, det här snacket, alltså nivån på det?
Det tror jag inte. Det har alltid funnits, och där när du frågade mig personligen innan om jag har varit utsatt för någonting, så skitsnack och ryktespridning som absolut inte har varit sant, det har jag varit mycket utsatt för.
Och jag tänker att det finns ju sånt här snack också om sexuella affärer i sammanhanget, eller hur?
Ja visst, det är ju det jag menar. Och där är ju folk snabba på att lägga ihop liksom 1+1 och helt plötsligt har gjort en liten historia själva som kan vara väldigt jobbig och som jag tror kan verkligen trycka ner folk psykiskt om man inte är tillräckligt stark.
Hur tog du dig ur det då?
Nej, men man vet ju själv vad man har. Alltså jag bara försökte att vara lite som att hälla vatten på en gås. Men det är klart, jag är väldigt bra på att förtränga dåliga resultat när man har gjort dåliga grejer. Men jag har många sådana här minnen som sitter väldigt, väldigt, de suddas inte ut. Fast man liksom bara för de här fruktansvärda ryktespridningarna.
Hur jobbar du med det då? För det är ju tungt. Nej, att ha det med
bara,
sig.
Det är ju bara att veta. Man vet ju själv vad man har gjort. Och man tycker liksom att det är lite...
Jo, men man vill vara vän med människor runt omkring sig också. Ju.
Ja, men ja, lite grann har jag väl backat av bekantskapen med de som har varit lite närmare mig. Som har spridit dåliga rykten. Det kan jag säga.
Det går ju verkligen att tycka att det är ett märkligt fenomen, för de allra flesta som betett sig nedrigt i stallen är män. Men ändå är det ju så många tjejer som håller på med ridsport. Är det med andra ord kanske någon slags patriarkal struktur, alltså en verklighetsdesign där männen styr och ställer och bestämmer och sällan ifrågasätts, som lever kvar och skapar de här problemen?
Det finns spår av det tycker jag här. Alltså det finns liksom en överordning när det gäller, om man tänker genus och könstermer, så finns det ju en överordning att män är mest framgångsrika, män har liksom mer makt. Det är ju inte så att de dominerar på något sätt, de är ju en minoritet verkligen inom ridsporten. Men jag tror ju att det här liksom lite hjältebilden av de som lyckas i ridsport är väldigt mycket kopplat till manlighet. Och där man också kan ta sig friheter. Och det tänker jag, för den andra delen, om man pratar om de unga barnen som en del av det här, så är ju de äldre tonåringarna, men också vuxna, som satsar på ridsporten och vill bli duktiga och framgångsrika. Där finns ju också en risk, och det finns flera sådana berättelser som vi har tagit del av, där tonåringar har utsatts av sin tränare till exempel. Och där det är upphöjda tränare ibland som tycker att de är storslagna, att de har rätt till att ta för sig på något sätt. Men också vara hotfulla utifrån att om man skulle avslöja eller berätta.
Hur tänker du kring det här Cecilia-resonemanget, Maria?
Nej, men jag sätter inte emot någonting på det, utan självklart så har Cecilia helt klart för sig och har studerat det här i många, många år, så att det... Stämmer säkert.
Jag har ofta hört resonemanget att ridsporten engagerar sig oerhört mycket för att behålla och lyfta fram och lyfta upp de ytterst få killar som en gång i tiden börjar på ridskolor och motsvarande med ridsporten som unga då. För att sporten, eller för alla kvinnor om man så vill, där är så mån om att det ska finnas kvar åtminstone några män inom ridsporten. Och därför kan kanske killarna vänja sig vid att de inom citat är något extra. De får göra vad de vill ungefär. Och i förlängningen kan det då enligt det här resonemanget bli så att de här killarna blir gränslösa i hur de uppför sig mot tjejer och kvinnor i stallet. Hur landar ett sånt resonemang hos dig?
Det tyckte jag. För mig låter det lite långsökt faktiskt.
Varför
jag
vet det?
Jag har inget riktigt svar på det.
Men ridsporten är intresserad av att få och behålla enstaka killar som börjar. För det är ju inte så många som gör det, eller hur?
Nej, det är klart att man är intresserad av det. För att vi vet ju också att när det kommer till toppryttarna så behöver vi, för att vara med och fightas, så behöver vi verkligen behålla de duktiga manliga ryttarna. Och jag tycker det är så häftigt att vi faktiskt är en sport där män och kvinnor rider på lika villkor.
Ja, det berömmer sig ridsporten ofta och gärna för att vara en jämlik sport. Just det vi pratar om idag här och nu tyder ju inte på det. Varför är det inte fler kvinnor i styrelser och förbund till exempel, tror du?
Det är det ju mer och mer nu. Det har väl varit styrt av mycket män. Men jag tror om du tittar på ridsporten så sitter det nog fler kvinnor med på olika positioner än vad det gör i andra sporter.
I svensk ridsport finns det och har funnits flera fall av sexuella trakasserier, alltså män som utsatt kvinnor för övergrepp. Och i många av de här fallen finns det en opinion som menar att Svenska Ridsportförbundet varken lyckats utstråla empati eller handlingskraft.
Man har varit lite för passiv, tror jag, på ledande positioner inom ridsporten i att verkligen se på det här. Alltså det här är inte, de som sitter i förbundsstyrelsen eller den som är ordförande har ju inget ansvar för att sånt här kan ske. Alltså jag menar, man kan inte lägga det ansvaret på organisationen, men det som man har ett ansvar för, det är ju hur man förhåller sig som företrädare för en sån stor organisation med så enormt många barn. Och det är ju att ta väldigt tydligt avstånd. Och då tror jag att man hamnade i några såna här diskussioner i någon, att vi kan inte döma, vi kan inte veta vem som är den skyldiga, eller ord står mot ord och så. Och där jag tänker att jag har jobbat med andra situationer när professionella utsätter barn i en miljö där de jobbar, att det är så viktigt att organisationer kan säga att vi tar så starkt avstånd från den här typen av handlingar. Vi är förkrossade om detta har hänt i en verksamhet där barn och ungdomar har högsta prioritet. Alltså att på det här sättet inte ha någon slags ursäktande eller hålla ifrån sig, utan att vara väldigt, alltså visa att man blir berörd. Det väcker ju alltid lite obehag, men att man ändå har mer grundad i att kunna möta den här sortens påstående eller händelser.
Och det menar du att Svenska Ridsportförbundet inte har verkat vara?
Jag tror att de jobbar med det, men de har inte riktigt kommit fram så att man kan känna att det verkar vara helt på plats ännu. Men det är möjligt att det finns strategier, men det finns också något slags motstånd. Och jag tror att det här att man inte vill vara dömande, inte tala illa om en tävlingsryttare eller en domare, eller det har ju varit olika såna här situationer, men där jag tänker att alltså att man alltid i de här såna här verksamheter, i föreningslivet eller organisationer som jobbar med barn professionellt, att man ändå alltid måste tänka att den som upplever sig utsatt, det är ändå vårt huvudfokus. Vi måste liksom till varje pris försöka skydda människor från att ha en sån här upplevelse. Och vi måste gå till botten med det här. Det är saker som inte får hända i den här verksamheten som vi driver. Alltså att vara väldigt tydlig och vara väldigt kraftfull i det, tycker jag. Så att man signalerar till den där ute som är ett offer att jaha, man kanske kan berätta. Alltså för är man så här avståndstagande eller diffus eller säger,
som förbundet varit.
Ja, jag menar att det har varit sådana situationer där man har varit otydlig och inte uttryckt stöd för den som är drabbad. Det tycker jag är förödande.
Säger Cecilia Källgren, forskare och dessutom del av det nystartade Trygghetsrådet på Ridsportförbundet. Är du med på resonemanget, Maria?
Ja, jag är med till 100% vad hon säger. Helt rätt, och förbundet har inte, absolut inte varit jätteprofessionella i de här frågorna. Jag tror ju dock att det har ju kommit upp på bordet väldigt mycket nu sista året, och nu har vi fått en ny kvinnlig ordförande. Jag känner henne inte alls, men helt klart kommer det hjälpa till, och vi har det här trygghetsrådet. Mm. Det, jag tror att vi tror och hoppas och nästan kan säga att jag vet att det kommer ske en stor förändring, för det behövs.
Nu är det förstås läge att höra vad Ridsportförbundet självt tycker och tänker kring kritiken som Cecilia riktar mot dem. Eller hur, Maria?
Ja, jag tror man kan förvänta sig en förbättring nu med en kvinnlig ordförande.
Hon heter Sandra Ruda och är nytillträdd ordförande för Ridsportförbundet.
Det är ju svårt för mig att recensera bakåt, men blickar vi framåt så tänker jag att vi behöver bli tydligare med vad vi står för och ha ett tydligare fokus på den som har blivit utsatt. Där håller jag med Cecilia. Det är alltid hästtjejernas perspektiv vi ska utgå ifrån. Det är de som bär upp spotten, och ger man sig på hästtjejerna, då bryter man mot allt som vi gemensamt står för, och då ska man ut. Och det vill jag vara tydlig med.
Alltså ut hur då?
Ut ur förbundet. Då har man brutit mot våran värdegrund.
Och vad är det man då inte får ägna sig åt?
Ja, det, vi har ju många olika roller. För oss är det ju viktigt att våra ledare, ridlärare, tränare agerar efter vår värdegrund helt enkelt.
Så vad ska ni konkret ändra för att bli bättre på att ta hand om olika fall av kränkningar?
Vi har ett proaktivt arbete där vi gör många insatser, framförallt utbildningsinsatser som riktar sig till våra föreningar med deras ledare och aktiva. Det här är igång, och vi har en så kallad basutbildning som är ett grundläggande krav när man ska bli ridlärare, tränare, ledare. Det är en utbildning som jag kommer gå nu som nytillträdd ordförande, som är basen, den värdegrunden har ett stort fokus.
Hur svår är den här uppgiften, tror du, Sandra Ruda, att se till att ridsporten blir bättre, blir en tryggare plats, minimerar antalet sexuella trakasserier?
Det är en svår uppgift, för det är ingenting som är unikt för ridsporten, utan det är ett samhällsproblem. Det måste vi vara ödmjuka inför. Så det är en oerhört svår uppgift, men vi måste vara tydliga med att vi har tydliga gränser och vad vi står för i vår verksamhet. Det är hästtjejernas perspektiv vi ska utgå ifrån. Och det är ju den som är förövaren som ska ställas utanför organisationen istället. Det är den som ska ut.
Det är alltid viktigt med förebilder, och svensk ridsport har aktiva ryttare på högsta möjliga internationella nivå ju. Cecilia Källgren, forskaren som vi åker med i den här poddfarkosten, menar att det är superviktigt att de här förebilderna är närvarande även i debatten kring ridsportens sexuella trakasserier.
Det är självklart viktigt, för att det är, alltså vi har ju så jättekvalificerade, duktiga tävlingsryttare för Sverige, och jag upplever att flera av dem har gjort det. När MeToo var liksom i uppstarten, så blev det ju också ett sånt upprop inom ridsporten. Mm. Och då upplever jag att det var flera både kvinnliga och manliga ryttare på elitnivå som uttalade sig och som uttryckte stöd för tanken att det ska inte förekomma. Så att det är självklart, det är jättebra, och det är bra om de i olika sammanhang understryker och håller fanan högt i de här frågorna.
Gör de det då, de svenska världsklassryttarna, Maria?
Jag kan inte påminna mig att jag har sett och hört intervjuer eller inslag om det, men det hoppas jag och vill tro att de gör.
Vi på Radiosporten, vi jobbar ju på många olika sätt, och det här har varit ett tema som vi har jobbat med de senaste månaderna, och de uttalar sig när man väl ber dem göra det, men det känns som att det, de har mycket att tänka på, att det är många saker att ta hänsyn till innan man säger någonting, tänker jag ofta, att det är lätt att få intrycket.
Jag tror speciellt som tävlingsryttare, jag har ju ändå lagt av nu på högre nivå, men då vill man ju fokusera på sina resultat, på sin träning, på det man håller på med. Och att riskera att bli påhoppad för att man kanske har svarat lite luddigt eller lite fel, som någon tycker, det vill man inte, utan då blir folk skeptiska och eftertänksamma, och helt enkelt, det blir korta svar och kanske ja, för mycket eftertänksamt. Liksom.
Varför då? Eller hur menar du med det?
Jag vet ju när du försökte intervjua i Skandinavium. Då ville ju inte de, alltså det var ju då tjejer som inte ville komma till intervjun. Så, och det kan jag förstå.
Och det går ju verkligen, apropå debatten och apropå känsligt och lurigt, att känna mycket oro för hur det är i olika stallmiljöer. Inte minst går det att fundera extra varv som förälder till hästälskande barn. Jag är en sån förälder och Cecilias ord i det sammanhanget är inriktade på öppenhet och samtal.
Ja, det är ju det här samtalet hörs. Alltså det är ju så att väldigt många som har varit utsatta för sexuella övergrepp i olika miljöer, men bland annat inom ridsport, säger att när man pratar om de här frågorna så blir det lättare att berätta. Om man hör att andra tänker att det här kan hända, då blir det lättare att berätta. För att det är väldigt många barn och ungdomar kan uppleva sig ensamma i den här situationen, i den här utsattheten. Och får man den vetskapen så kanske man vågar liksom sträcka fram en hand för att ta hjälp av någon. Och det tror jag ju att ungdomar inom ridsport, de är duktiga aktörer på att börja prata mycket mer om det här och våga utmana vuxenvärlden kring de här frågorna.
Så långt forskaren Cecilia Källgren. Cecilia som är en del av det nystartade Trygghetsrådet i Svenska Ridsportförbundet. Det är viktigt att diskutera och hålla samtalet kring sexuella trakasserier och övergrepp igång, sa Cecilia, bland annat Maria.
Ja, jag tror det är jättebra och det känns fantastiskt uppmuntrande i de här frågorna att det här Trygghetsrådet har kommit till stånd. Så att jag ser absolut ljus på framtiden och att det här lyfts och helt klart så kommer det bli mycket, mycket bättre.
Om vi då ska försöka sammanfatta vad vi lärt oss kring detta, vad finns då på kunskapsbordet, Maria?
Det där med sammanfattning, Christian, det är du faktiskt allra bäst på.
Tror du det?
Jag är säker.
Jag gör ett försök då. Jo, vi har lärt oss att det är viktigt, till och med väldigt viktigt, att de som råkat ut för någon form av kränkning upplever att de blir sedda och hörda av ridsporten med förbundet som tydligaste representant. Det finns en grogrund för sexuella övergrepp i tjejers, kvinnors längtan efter att få vara nära och jobba med hästar. Det kan utnyttjas av människor i riskzonen för att begå övergrepp. Det är också mycket betydelsefullt att hålla igång samtalet kring sexuella övergrepp för att sprida budskapet till andra drabbade, att våga berätta för att bli kvitt eget lidande och också eventuellt få fast förövare. Och så är det sammanfattningsvis bra att sexuella trakasserier uppmärksammas trots allt, för då finns möjligheten att stoppa dem. Och om du nu känner att du skulle kunna ha blivit utsatt för något som känns fel, kolla då Ridpoddens hemsida, sverigesradio.se/ridpodden. Där finns många bra tips om vart du kan vända dig. Därmed närmar vi oss nu slutpunkten för den här delen av Ridpodden. Du är varmt välkommen med ord, meningar, reaktioner och annat i våra sociala medier. Kom gärna med tips i olika riktningar. Det går också finfint att mejla ridpodden@sverigesradio.se. Alla avsnitt av Ridpodden finns i appen Sveriges Radio Play. Då kanske det är läge att säga hej då, Maria, eller?
Ja, det är det. Hej då!
Hej då, vi hörs nästa gång.